Nej, jag ska inte skratta så mycket. Jag ska prata så här, tänker jag nog, ja, ungefär.
Ja, men...
Är ljudet sett?
Jag vill ju veta när är min tur i den här podden.
Ja, men nu börjar jag.
Och sen Jakob. Och sen
ja.
Jag är tredje.
Vi går i den ordningen.
Just det.
Välkomna till Fidos Schlager, avsnitt 4 i våran inför Eurovision 2024. Det är jag som är Fido.
Det är jag som är Jakob.
Det är jag som är Johannes.
Och där var ordningen
återställd.
Yes.
Gud vad skönt.
I de här avsnitten så går vi ju igenom alla bidrag som ska tävla i Eurovision i år i Malmö. Och det närmar sig ju. Vi går igenom bokstavsordning. Vi går inte alltså in på vilken semifinal och hitan och ditan, utan vi kör helt enkelt från A till Ö.
Ja, det gör vi faktiskt.
Vi har till och med Ö-länder. Ö-länder.
Ja, länder på Ö, som börjar med bokstaven Ö.
Är det Öland eller är det Irland och Island i Ö-länder?
Just det.
Ja, ja. Ö-nationer. Malta och Cypern.
Det är många.
Verkligen.
Men inte lika många som börjar på bokstaven Ö.
Nej.
Det är en. Eller?
Nej, det är en. Det är en. I det svenska språket.
Precis.
Ja, sant. Åh, hjälpes. Vilket
toppen avsnitt det här kommer att bli, känner jag.
Och jag känner att jag är den som ska gå ut först. Känner vi oss trygga med det?
Alltså, vet du vad? Fram tills stunden du sa så där så känner jag mig jättetrygg. För nu har jag ingen aning om... Alltså, det är du som ändå är Fido som har slagen i blodet.
Det är jag som är Fido och det är jag som har slagen i blodet.
Exakt.
Jajamän. Ja, men vi kör igång.
Ja.
I dagens avsnitt.
Ja.
Yes. Första bidraget i det här avsnittet, det är Litauen.
Mm.
Och Litauen är ganska välrepresenterad i finalsammanhang i Eurovision. Men är det enda baltiska land som inte har vunnit. Både Estland och Lettland har vunnit, men Litauen kämpar fortfarande.
Tror du att det liksom var, för visst var det, först vann Estland. Sen året efter vann Lettland.
Ja.
Var det där Litauen hade sin enda chans att vinna?
Just det.
Att det liksom, det var tvunget att komma i den ordningen och så blev det inte så.
Kan ha varit. Ja. Stackars Litauen. De missade, de hade en liten, liten strimma av ljus.
Ja.
Och så tappades, ja, stekt.
Ja.
För sen är bästa placeringen en sjätte plats, ofta i final.
Ja.
Men har liksom inte varit upp på pallplats och liksom naggat på någon vinst. Så.
Nej.
De kom sexa 2006 i Aten.
Oj, det är länge sedan också.
Ja, det är det faktiskt. Men vi ska inte prata så mycket om Litauen, utan lite mer om dess artist.
Jaha. Jag bara, okej. Okay. Jag ska inte prata om Litauen.
Jag väljer att prata om något annat. Nej, men vi ska prata lite om årets artist som heter Sylvester Belt. Eller det är i fall hans artistnamn. Han har snajsat till det lite. Han heter ungefär likadant, fast på litauiska.
Mm.
I vanliga fall. Och Sylvester, vi såg ju honom live när vi var på Melfest pre-party.
Yes.
Och för mig var väl det lite så här första mötet med honom. Jag hade nog hört låten någon gång innan, men inte så där att jag hade lyssnat jättenoga på den eller så. Men jag fick en väldigt positiv känsla. Jag gillade honom väldigt mycket. Både låten och hur han framstod som person. Han var ju superhärlig och stannade kvar och minglade med fans och liksom kramades och tog kort och var ju inte den som liksom sprang därifrån på en gång. Och sånt är ju väldigt trevligt. Jag tänker att man vinner mycket på att vara likable liksom.
Absolut.
Och så började jag kolla lite på honom, hans bidrag på YouTube. Och då på YouTube kan man ju se så här, det kommer ju alltid upp vid sidan sådana andra relaterade klipp. Och låt mig ta mig på en resa. Den börjar 2010 när Sylvester tävlar i Junior Eurovision Litauen.
Är det sant?
Ja. Då var han ju bara barnet. 13 år.
Vilket
ungefär.
Man måste vara för att få vara med i Junior Eurovision.
Ja, jag tror han är född 97. Så då var han typ 13 år gammal. Man hade några tjejer som dansade med kuddar och det var väldigt, väldigt klassiskt Junior Eurovision.
Ja.
Jag tror han kom på en 10:e plats eller något liknande. Kommer inte ihåg exakt. Sen så han kände jag vill bli artist. Så då söker han till The Voice 2014. Och The Voice, kommer ni ihåg det programmet? Då sitter det ju en jury med liksom ryggarna mot scenen. Så får man bara lyssna på en röst.
Mm.
Och om det här är en person jag vill liksom jobba vidare med typ, så får man trycka på en knapp och så vänder man sig om. Och så är det en av dem, artisterna eller managerna eller sådär. Hur många tror ni vänder sig?
Alla.
Ingen.
Nej!
Det var så Sylvester, han sjöng sin sång, han kämpade. Och så var det ingen som vände sig om.
Nej. Sjöng han dåligt? Eller var...
Nej, men han kanske inte var så poppig.
Då kanske inte hörde något intressant i det.
Nej.
I den där rösten.
Och ska vi då komma ihåg att då var han 17.
Mm.
Sen gick det 4 år. Ah. Vi är i 2018. Då tänker Sylvester... Jag har fortfarande min dröm. Jag vill bli artist. Så han söker till X-Factor. Och där får han lite mer gensvar. Men han kommer inte till final och sådär. Jag har inte stenkoll på hur det där fungerar. Men han får sjunga ett par gånger för juryn och sådär. Men sen åker han ut. Men nu, 2024. Då minsann ska han få representera Litauen i Eurovision. Och av de här framträdandena jag har sett så ser jag
utveckling.
Ja, men det är nu. Han skulle absolut inte ha tävlat för Litauen när han var 13 eller 17 eller då 2018. Det är nu. Han är nu, har liksom toppat. Ibland så tänker man ju liksom att
ja, ju snabbare desto bättre.
Ja, men ibland måste saker få mogna.
Ja.
Preach it, sister.
Han har verkligen mognat. Ja, en del känner man ju har liksom du är way past ditt bäst före datum.
Mm.
Ja. Men han är oftast bra efter, om jag får säga.
Perfectly ripe.
Ja, nej. Ja, men han är verkligen det är, väldigt, väldigt roligt att se.
Medium rare.
Jag hade inte velat skicka tonårs Sylvester utan jag vill gärna skicka den vuxna, mogna Sylvester.
Ja.
Han sjunger en låt som heter Luktek. Den är på litauiska. Den handlar om att vara liksom fast i en limbo mellan två stadier av att liksom barely existing, alltså att precis liksom existera och att känna sig så levande.
Mm.
Att man liksom kan vara däremellan och att when you have to hold on and dance through whatever life throws at you. Alltså, jag gillar ändå det. Så här, livet kan vara det här, från att vara fullt ös till att knappt överleva.
Mm.
Men håll fast i livet och dansa dig igenom det.
Mm.
Verkligen.
Ja. Så...
Men när skulle du komma till informationen du skickade i ett sms till mig igår?
Vad är det här?
Ja, nej.
Blir jag intresserad?
Nej, jag bara...
Nej, men Jakob och jag brukar ju ha... Vi har ju en liten tävling. Eller tävling har vi väl inte? Oj, hjälp! Men det finns ju... När man då tar reda... Men vi var ju inne på det här redan i förra avsnittet. Den här lettiska mannen. Ja. Han var ju gift. Ja. Eller det kanske han inte var. Han hade i alla fall en
i alla fall, han, vet du vad? Han, jag kollade upp sen efter att... Han hade varit gift med en annan innan. Han är skild. Och nu tillsammans med fotomodell.
Okej. Okay. Ja. Och då tänkte jag ju då, Sylvester, vem av Jakob och mig ska få honom? Man vet ju liksom, man måste ju försöka googla sig fram.
Ja, precis.
Det har vi ju gjort. Marco Mignoni var ju länge. Vi drog i honom på ett varsitt håll, men jag har fått släppa liksom.
Ja.
Ja. Men sen så vill jag bara tillägga att Sylvester är lite för ung för mig, tror jag.
Okay.
Så att jag lämnar med... god hand över honom till någon av er.
Okej. Okay.
Men är inte 97 din yngsta gräns? Jag vart i gränsen.
Det är ju, alltså, jag har hört den här regeln, hälften plus 7 år är liksom, jo, gränsen.
Nu handlar inte den här podden om mitt dejting.
Det är det där vi pratar om när vi äter soppan, ja. Just det. Ska vi lyssna på den här låten istället?
Ja, vi kommer i alla fall fram till att Sylvester är bisexuell, så...
Det kom vi fram till. Jag får...
Vänta,
stopp, stopp. Här måste, Messenger appen ta sig an. För det här måste ordagrans
återberätta. Måste det verkligen det? Ja, det är tur att det är jag, ja, som redigerar den här.
Det är underbart. Det är underbart att det är... vi har pratat om något annat. Och så, vi har pratat om Schweiz. Och då skriver Frida... Och Sylvester Belt är gay. Bara, jaha, nej, det var väl ingen överraskning. Och så bara, nej, alltså i de här sammanhanget är det väl inte det. Jag borde ha lärt mig. Sen kommer sms:et. Han är bi! Utropstecken.
Och sen skrev jag.
Och då, nej, men då vill jag bara säga, då skrev jag en toppen kommentar. En win-win situation. Ja, men sen sa Fred att han absolut var för ung för henne. Ja. Nu... Går vi vidare till att lyssna
på detta?
Ja.
Jag känner mig mer som en stora syster till denna Sylvester och skulle gärna adoptera in honom i familjen. Nu kör vi!
Men alltså, jag tycker verkligen att det är något sympatiskt över den här historien som du berättar. Alltså så här,
att han har utvecklats från...
Nej, men att det är så här, bara, nej, men man harvar fram, man har en dröm, man kommer inte vidare i The Voice. Och ändå så kan man vinna Litauens uttagning att få åka till Eurovision. Det gillar jag, och att det inte bara är så här, jag kom tvåa i... Idol, så nu får jag den här platsen. Alltså han har ändå kämpat för att få en plats i den här nationella uttagningen.
Mm. Verkligen. Nej, men jag gillar det också. Jag tycker det är jättefint. Och det här med att man också kanske... Jag gillar ju också att när man mognar att man kan bli mer... Jag tycker man märker mer att han har landat i sig själv. Han vet lite mer vilken musik han vill göra. Han känns mer modern och samtidigt unik. Och att det är inte bara när man är 18 man är som bäst, utan man kan också vara, ja, hur gammal är han? 27? Och känna att man är liksom, nu får jag mitt stora break och nu vet jag också vem jag är. Sen vet ju inte jag, han kanske, jag har inte riktigt kollat hur mycket han har släppt musik och så.
Nej, just det.
Efter han var med i X-Factor då. För det var ju där han kanske ändå fick sitt genombrott, tänker jag.
Just det.
Men jag tycker hela han verkar väldigt sympatisk.
Ja, verkligen. Verkligen. Speciellt efter att se honom in the flesh. Liksom. Och hur han engagerar sig i det här spektaklet.
Ja.
Liksom med fansen. Och jag tror också att lite... Alltså, jag träffade ju... Berättade jag det i Mellopodden att jag träffade ett fan. Jag träffade någon som, där det här var dens favoritlåt och det var den såg fram emot att få höra på det här Melfest pre-party. Och att jag innan det var så här, den här låten tycker den är ganska tråkig, det händer inget, jag tycker den känns för tom, den liksom så här, den saknar någonting. Så kände jag innan. Men sen efter det här så har den verkligen växt på mig och jag tycker att den är trevlig. Det kanske inte är liksom så här, nu måste jag höra en nice låt. Men när den kommer i listan, då vill jag ändå höra den.
Okay.
Ja, men det här är ju en låt jag absolut inte hoppar över, utan snarare höjer volymen på när den kommer.
Är det sant?
Ja.
Nej, så är det inte för mig. Men jag förstår grejen att man på ett dansgolv tillsammans med massa människor och den här går på. Att man ändå rycks med i här i takten liksom, och det gungar fram och tillbaka. Men det kommer jag ju säkert göra i arenan också när jag hör den.
Uh-huh.
Men så här när jag tittar på den så liksom, nej, det liksom slår inte an tillräckligt i mig för att jag ska känna att Jag vill höja volymen.
Just det. Nej, men för ja. jag har en kollega också vars 16-åriga son är ett stort Eurovision-fan. Och det här är ju den som liksom också har letat sig in där. Så den här hade ju min kollega då, den här pappan, hört. Jag var så här, men det är någonting med tech-tech. Alltså att man känner så look-tech, att man hör det. Att den, han bara, den har letat sig in, den har vi lyssnat mycket på i bilen. Och, så att jag tror då ändå att den letar sig in lite kanske bland, nu är ju det här
en person.
Ja, båda de vi nämner här nu är ju också intresserade liksom, av sammanhanget.
Precis.
Men jag tror inte man ska räkna bort den helt. Nej, alltså, absolut inte vinst, men final absolut.
Jag tror absolut att den kommer gå till final.
Ja.
Det tror jag inte att den kommer ha några problem att göra.
Ja, men kul, spännande. Hoppas det går bra för dem.
Mm.
Ja. Nu ska vi gå vidare.
Och det här är så spännande tycker jag.
Alltså, nu vill jag egentligen utbringa ett fyrfaldigt hurra.
Hurra, 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 hurra.
För det är dags för en återkommare. Alltså det är ju inte så ofta man gör det, tänkte jag säga. Och när det är sådana länder likt till exempel Rumänien eller Bulgarien som tar ett år hit och
kommer
dit.
Kommer och går lite liksom.
Det känns alldeles som en återkommare. Nej. Men här har vi verkligen en återkommare. Detta är nämligen ett land som var ett av de ursprungliga 7 som var med 1956 när första Eurovision hölls.
Wow.
Det hände bara.
Ja. Vet ni, då körde de också 2 låtar var.
Ja, det måste man göra för att fylla programmet.
Exakt, exakt. Och inte nog med det att de var med från första början. Det här landet har hunnit vinna 5 gånger. Och det är alltså ett av 4 länder som har vunnit tävlingen näst flest gånger.
Wow. Mm.
Irland och Sverige har ju 7 vinster var. Yeah. Och nu då de som har näst flest vinster har 5. Och då är det här landet ett av dem.
Okej.
Okay. Men senaste gången som vi såg dem i tävlingen var 1993.
Oj! Vi, jag vet faktiskt inte om jag kollade 93.
Vet du vad, det är exakt det jag har skrivit här. Jag var ju inte ens född 93. Det här betyder att det är första gången som jag får se Luxemburg i Eurovision.
Wow.
Och det är ändå ganska ball.
Ja, det är coolt.
För jag ser ändå Luxemburg som ett av mina lite favoritländer.
Alltså allmänt, eller vadå?
Ja, men alltså, det finns ju mycket gott med Luxemburg. Till exempel att de har gratis kollektivtrafik för alla.
Det är sant.
Jättebra grej. Men också att 2 av deras vinnare då är ju 2 av mina all time favorites.
Är det? Vilka är det?
Ja, men Anna Maria med nu kommer jag Tyvera Dyktebegröda.
Jaha.
Och sen så är det också hon som jag inte kommer ihåg vad hon heter, men som sjunger
Ja.
Tog ett antal toner där och känner igen.
Men 2 svinbra låtar ju.
Ja, visst.
Ja. Och man tänker ju också då, båda de här låtarna som jag sjöng ju så bra och man hörde exakt text och så vidare. De är ju på franska.
Yeah. Mm.
Och man tänker, jag i alla fall tänker, Luxemburg och franska, det är som handen i handsken.
Mm.
Men franska är inte nationella språket i Luxemburg. Vet ni vilket det är?
Det är flamländska.
Nej, nej, nej. Det är luxemburgiska.
Ja, men gud! Otroligt. Ska de ha ett eget språk i det här lilla landet?
Och det språket är då ett västgermanskt språk. Det är mer liksom...
mot tyska.
Ja, men det har ganska mycket gemensamt med vissa västtyska dialekter.
Okay.
Även om just luxemburgskan har ganska många låneord från franskan.
Mm-hmm.
Men det är liksom... bara 3 gånger som Luxemburg skickade låtar på luxemburgska. 2 gånger enbart på det språket och 1 gång då var halva låten på franska, halva på luxemburgska.
Okay.
Och det är liksom 52% som hävdar att det är deras modersmål. Endast 16% av befolkningen hävdar att franska är deras modersmål.
Mm.
Och det kommer på en tredje plats. För på andra plats kommer portugisiska.
Jaha. Jaha.
Visst är det lite spännande?
Otroligt intressant.
Ja, men jag funderar på, undrar om det är att det bara har flyttat hit mycket portugiser som har massa pengar.
Är det vad de själva hävdar sig ha?
Ja, som sitt modersmål.
Eller hävdar sig
ja, men, att man har. Ja, vilket man har.
Ja.
Men sen ska man bara...
Så var liksom läskunnigheten så dålig så att de bockade i fel språk.
Nej.
I undersökningen.
Ja. Ja, men franskan i alla fall. Det är ändå det språket som flest hävdar att man kan. Eller inte hävdar, utan det har man faktiskt gjort tester. Det är 98% av befolkningen som kan föra sig på franska på en hög nivå.
Okay.
Och det är liksom högre än vad folk kan föra sig på luxemburgska.
Yeah.
Men det här är också så sjukt att det här är ett land som, där man har typ ett fjärde språk. Alla pratar luxemburgska och franska och tyska och engelska. Precis. Alltså det är så, så ball, verkligen. Tycker jag. Och årets låt, det är då deras första låt som delvis är på engelska.
Mm.
Den är både på engelska och lite franska. Och det är Israelfödda luxemburgiska sångaren Tali Gollegrant. Gollegrant. Mm. Ja. Och hon tävlar i år med låten Fighter. Jag tänker att vi lyssnar på den direkt.
Voilà. Debut gör de ju inte, men återkomst. Det här var ju bra låt.
Ja, alltså jag gillar ju den här Fighter och så blir en sån break, allt blir tyst. Jajamän. Det är så snyggt.
Och långa flätor.
Ja, men det här också, jag är väl inte känd för att gilla de här dunka dunka tropical danslåtarna.
Nej, det kan jag inte säga att du är.
Och i år är det ju några sådana.
Mm.
Jag har sagt det, att det här är lite min favorit av dem som är med i år.
Aha.
Och jag försöker så här, vad är det då? För att det är ju inte en jätteavancerad låt på något sätt. Alltså så här, ganska lättillgänglig. Men det är någonting med den där tystnaden efter Fighter.
Ja.
Att man använder tystnaden som ett musikaliskt verktyg. Ja. Toppen. Mm. Och sen de olika melodierna. Mm. Liksom andra delen av refrängen, den, för mig blir den så här, oj, det blir nästan storslaget så här, det finns många element i den här som jag gillar.
Mm.
Vilket är lite otippat.
Jag gillar också att den inte är på engelska.
Ja,
hade det varit precis samma låt fast helt på engelska. Ja. Hade det ju inte blivit riktigt. Ja, det hade inte blivit samma intressanta liksom.
Nej. Nej, precis. Nej, men gud, ja, vad kul. Alltså, nej, men den här kände jag också. Alltså, man gungar med, det finns groove, kul. Alltså, musikvideon var ju jättesnygg.
Ja.
Så jag hoppas de gör något snyggt också på scenen i Malmö.
Ja, men de hade ju en nationell tävling.
Mm.
Så hon har ju framfört den på scen.
Ja. Just det.
Och det var nog hon och dansare liksom. Ganska liten scen det också. Liksom.
Ja.
Första gången de är med på många år.
Ja. Ja, men och sen tänker jag att som fan så är man ju, tycker man ju är kul att de kommer tillbaka, att de är med. Exakt. Igen och sådär. Men sen gemene man som sitter och tittar och röstar kommer ju kanske inte väga in det i sin relation till låten på det sättet.
Nej, men det är också, det där är ju så spännande hur man, vem det är hemma som röstar. För jag tänker att,
ingen av oss tre.
Nej, men jag tänker också så här att det kommer ju också då väga in i att man hör att fansen i arenan go crazy och jublar och sjunger med. Alltså, det måste ju ändå tv-tittaren ryckas med lite.
Fast det kommer inte göra på den här.
Nej, jag vet inte. Men efteråt kanske folk jublar eller innan när de säger nu är det dags för Luxemburg.
Ja,
alltså,
ja jo, absolut.
Om man får, om på något sätt fansreaktionen som då älskar det för att de är fans speglas utåt till tv-publiken.
Jag tänker också kommentatorerna i de olika länderna.
Ja.
På, alltså, det tror jag påverkar ganska mycket.
Ja.
Man uppfattar liksom ett bidrag och så. Ja.
Jo, men så är det ju. Men jag vet inte om det blir så emotionellt för random tittare som det blir för ett fan.
Nej,
förstår ni menar?
Nej, så det absolut är med det.
Att man kommer ju förstå det och veta om att de är återkommare, det kommer ju nog inte gå någon förbi.
Nej.
Men bara för det kanske inte gör att man känner mer med dem.
Just det.
Nej, och du tänker att man röstar med känslorna.
Ja.
Mer än
hjärtat.
Det tror jag.
Man röstar med hjärtat.
Exakt, ja.
Man röstar med hjärtat. Ja, precis. Mer än
man röstar mer med känslorna än med hjärtat.
Nej, man röstar med hjärtat.
Absolut. Ja, vad har man för logik? Alltså, här är det ju bara det.
Ja, jag körde ju Sveriges system. Jag har ju aldrig röstat i Eurovision, men jag körde ju tydliga system. Alltså så här, bästa kläder, koreografi. Alltså det ska bara vara rationella kriterier som gör att de ska få en röst.
Du är så himla rationell.
Ja, ja.
Jaja, känner vi att vi ska gå vidare till nästa land?
Ja.
Kör på.
Då har vi kommit till ett öland.
Jättebra skämt.
Malta har vi kommit till nu. Och jag säger nästan alltid till mina kompisar, åh, nu kommer Malta, de ger oss alltid 12 poäng. För det har de gjort förr, så har i alla fall min känsla varit. Och då var jag så här, nu måste jag...
Men man ska inte gå på känslor, man ska gå på det rationella.
Exakt.
Så Johannes har kollat upp det här,
jag har kollat upp.
Johannes har kollat på alla gamla Eurovision-sändningar. Spolat fram till poängdel.
Nej, men det fanns en hemsida där alla liksom, man kan gå igenom alla åren sen Eurovision startades och hur poängen har delats ut, vilka som har gett vilka poäng till vilka länder. Så då, men sen man var tvungen att klicka en hel del, så jag orkade liksom inte gå igenom alla. Så de senaste 6 åren har jag i alla fall gått igenom vad hur mycket pengar som Malta har gett till Sverige.
Okej.
Och då är det lite intressant, tycker jag då. För att poängutdelningen är ju uppdelad i att jury ger sina poäng och sen så ger folket sina poäng. Och de ger ju då 12, 10, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och tittar man på juryn så 2023 så var det ju Loreen. Då gav juryn 12 poäng och publiken gav 10 poäng. Så det var ju höga poäng från Malta till Sverige. Det tackar vi för. 2022, vem var det? Oh, alltså jag har så dåligt minne, ni får hjälpa mig. Vem var det som tävlade för Sverige
2022?
Cornelia Jacobs. Hon fick 10 poäng av juryn, höga poäng. Hon fick bara 5 av folket i Malta. Så lite svalare. 2021, vem var det då för Sverige?
Tusse.
Han fick 8 av juryn, 8 av publiken. Så,
jaha.
Alltså jämn. Okay. Jämn. Ja. Högt, men inte 12 poäng. Inte så här superfantastiskt. Mm. 2019, då var det också jämnt. Men 5-6 poäng fick vi från jury och folket på Malta. 2018, här kommer en liten delare. Det var ju Benjamin Ingrosso, va?
Mm.
Där gav juryn 7 poäng. Inte någon 12 alls. Nej. Eller så. Och folket gav 0.
Ja.
Och det, så var det.
Det var ganska många länder som gav 0.
Ganska många länder hade nog ungefär liknande. 2017, vem var det som tävlade? Var det Robin Bengtsson?
Ja, det måste väl vara.
Ja.
Där gav juryn 0 poäng till Sverige.
Men folket?
Medan folket gav 7.
Jaha.
Så jämnt. Men alltså det här att Malta alltid ger oss 12 poäng, det jag måste
radera det. Vi måste sluta säga det nu. Liksom.
Ja, men jag bara tänker, egentligen det hade varit spännande om du gick tillbaka till din barndoms Eurovision. Eller när tror du att det här minnet har satt sig då?
Jag tror att det är där någonstans slutet 00-talet.
Mm.
Borde det varit? När det liksom...
Ja, men på Wikipedia så finns det ju sammanställt liksom historiskt alla år.
Mm.
Låt mig och jobba då, vidare här.
Frida jobbar vidare lite, så ska jag nämna att årets artist från Malta, hon heter Sara Bonici. Ska ju vara lite italiensk.
Bonici.
Och hon, precis som en annan artist som vi pratade om tidigare i dagens avsnitt, hon har också tävlat i Junior Eurovision Song Contest. Det gjorde hon 2009 och då kom hon trea i tävlingen. Och i den här låten, som för övrigt heter Loop, så har vi även lite svensk representation. Bland låtskrivarna så hittar vi bland annat Joy Deb, Linnea Deb och Jon Emil Johansson.
Det var en ny stjärna, va?
Det är en ny stjärna.
Ja. Kul.
Han är en...
Ska vi säga stjärna redan?
Ja, det är klart.
Kul.
Alla som med en låt i Eurovision.
Ja, då är man stjärna.
Yeah.
Och den här Jon Emil, han var även med i låtskrivarteamet bakom Maltas bidrag förra året.
Jaha.
Så han är inte helt rookie.
Nej, just det.
Hittar du något?
Ja, men alltså om man då kollar röstningshistorien från 71 till 19, det är ju inte alltid, men
mycket.
Det är många ja. År. Så.
Då har Malta givit tredje mest poäng till Sverige. Mm. Vi ligger på tredje plats av dem som de har gett flest poäng till.
Ja.
Men det är ändå...
Så Malta gillar ju Sverige ändå. Hoppas att de gillar oss i år också.
Men frågan är, kommer vi gilla Malta?
Det är ju frågan. Ska vi lyssna och så får vi se. Vilket slut.
Ja.
Attityd och grejer har de.
Ja, verkligen. Jag tycker att det här låter som en liksom generiskt sypenbidrag. Jag tänker att det här skulle varit sypen. Det låter typ som tanta.
Ja, men absolut. Och det här är ju då en sån där tropical dance pop som vi har så många av nu för tiden.
Ja.
Efter sypen är den i Foeira. Och det här... Om jag då tyckte så mycket om Luxemburg så tycker jag absolut inte om det här.
Nej.
Du tycker inte om den här.
Nej, jag tycker att den är... Jag tycker att den är tråkig. Jag tycker att den är förutsägbar, kanske. Mm. Och sen så... Det här är ju jättetaskigt sagt. Men jag tycker att liksom hennes attityd som hon har... Alltså hon är ju fierce och hon dansar, men det känns som att det är något påklistrat eller något som inte riktigt är helt landat. Och jag får lite så här känslan av, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han tävlade för Israel för några år sedan med någon låt som hette typ You Know I Am. Och han var jättefierce och dansade och oh my god. Och så här. Och jag bara, det här känns så fake. Och jag får lite samma känsla av det här.
Ja, men ja, absolut. Det är en produkt också. Mm. Kanske mer än vad det är att hon vill berätta någonting.
Mm.
Men alltså, några sådana låtar är det ju alltid med. Men tyvärr tror jag inte att det kommer beröra.
Kommer de inte ens
beröra?
Det kanske de inte gör. Det är många låtar som är bra i år.
Ja.
Och det är precis som ni säger. Alltså, hamnar man i ett spår eller ett fack där det är många låtar i samma liksom, genre, då blir det ju svårt att ta sig vidare om man inte gör något superspektakulärt på sig.
Exakt.
Och det, alltså av det jag såg på musikvideon så var jag så här, ja, alltså det kommer ju, de kommer ju dansa och sådär, men det kommer inte vara värsta, alltså jag tror att det kommer vara ett ganska ordinärt nummer.
Liksom. Ja, men är det inte också, alltså så här, eftersom den här typen av musik har blivit väldigt populärt och det kommer det kommer en sån här låt varje år, eller minst en sån här låt. Nu kommer jag att dra en parallell till Syrianska bröllop igen.
Ja. Igen? Brukar du göra det?
Vet du vad, jag tror att jag nämnde Syrianska bröllop i första avsnittet.
Jaha.
Jag sa, vi alla har väl varit på ett Syrianskt bröllop. Ja. I alla fall, jag har inte varit där. Skitsamma.
Inte heller.
Nej, men att jag har en syriansk kompis som säger...
Har varit på ett bröllop.
Nej, men som är syrian och säger att... Ja, men, efter varje bröllop så måste du ju ampa upp. Du måste ju steppa upp och liksom göra något större. Ja, så här. Ah, det bröllopet, då kom någon inflygandes på en luftballong.
Ah,
bara, då ska jag komma ut ur tårtan. Alltså, så här,
det
ska...
det.
Och då tänker jag att den här, så här, ja, men hon kan ju dansa.
Ja.
Men hon har ju inte ett Noah Kirell dance break.
Nej.
Som
nej.
Israel förut, som jag tänker nu ligger... På högsta ligan. Det. Liksom, det är hon som har steppat upp.
Men sen är det också alltid med den här typen av bidrag. Hur gör hon det live?
Ja.
Vissa har ju gjort det riktigt bra live. Och då går det igenom. Men väldigt många som kommer med den här typen av bidrag gör det inte så bra live.
Nej.
Och då håller det ju inte heller.
Nej, exakt.
Ja, spännande.
Mm.
Men vi går vidare till nästa M-land då. Från ett Öland till ett M-land. Moldavien. Moldavien skickar i år Natalia Barbu med låten In the Middle. Natalia tävlade i Eurovision 2007. Och då kom hon på 10:e plats. Så hon har en ganska bra, liksom, bra erfarenhet av Eurovision. Det är några år sedan dock. Och häromdagen så såg jag, liksom, läste jag om henne på Eurovisions Instagram, tror jag det var. Och då frågade de så här: har du någon Eurovision-hjälte? Eller vem är din Eurovision-hjälte? Och då var hennes svar: Loreen är min hjälte, för hon har ju också tävlat 2 gånger. Punkt, punkt, punkt. Och då kände jag, jämför du dig precis med Loreen som har vunnit tävlingen 2 gånger? Mm. Du kom 10 2007 och nu är du tillbaka.
En fråga. Hur gammal är den här Natalia?
Oh, jag ungefär. Vet faktiskt inte.
På ett ungefär.
Nej, men alltså, jag har ingen aning.
Mellan 20 och 60.
Ah, okay. Nej, men för just det här med punkt, punkt, punkt. Det vet jag är en generationsfråga, vad det betyder.
Men det tror jag inte att, det tror jag inte att punkt, punkt var nog jag som lade till.
Okej. Okay. Okay. Okay.
vad betyder det om man är ung?
Eller nej, precis. Alltså, det står så här på Eurovisions hemsida. Så här, Natalia's Eurovision hero is Loreen, who also competed twice.
Okej. Okay.
Punkt, punkt, punkt.
Men hade det varit punkt, 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 ah, då läser ju jag det som att hon är medveten om att Loreen har vunnit 2 gånger, det har inte jag.
Nej, precis. Det är liksom en sarkastisk liten...
Jag använder ju enbart punkt, punkt, punkt som lite sarkasm, tror jag.
Just det.
Ja, men det gör nog jag också. Mm. Jag
ja, men det var ju därför jag har lagt till punkt, 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 kanske.
Ja, ja, precis. Ja. Men vad betyder punkt, punkt, punkt om man är äldre?
Vet du vad? Jag försöker förstå. det är lite oklart.
Det är oklart, jag förstår.
Jag tycker att, oj, nu låter det som att du är jättetaskig. För att nu låter du sarkastisk om något jätte... Ja. Nej, vi ska inte stanna där.
Du frågade hur gammal hon var. Hon är 45.
En mogen kvinna?
Ja, jag älskar mogna kvinnor. Det är därför jag får dem här. Men det är inte jag som gjorde ordningen, så att who knows. Men jag tyckte det var lite intressant det här.
Kanske är de mogna kvinnorna som kommer till dig. Ja.
Ja. Men jag läste bla bla bla. Hon har varit med 2 gånger. Och då kollade jag vidare lite, liksom. När var det? Vilken låt var det nu igen? Och så kollade jag på deras, liksom, vilka som har tävlat för Moldavien sedan de kom med i tävlingen. Och det är 20 år sedan de kom med i tävlingen. Och på de här 20 åren så är det ganska många moldaviska artister som har tävlat 2 gånger i Eurovision.
Aha. Det kan jag tänka mig.
Det är liksom ett skrå. Alltså Eurovision-artist.
Ja, men precis. Så vi
jag tror att det nästan är ett skrå att vara artist i Moldavien.
Ja, men det är väl det. Det säger ju någonting om att Moldavien inte är ett så stort land och inte har en jättestor artist...
Skara.
Skara, precis. Nej. Men till exempel Pasha Parfeni tävlat 2 gånger. Sob. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Har tävlat 3 gånger. Natalia Gordenko har tävlat 3 gånger. Varav 2020 var 1 gång då. Då var det ingen tävling, men så hon fick komma tillbaka året efter. Ja. Sunstroke Project 2 gånger. Och nu då Natalia Barbu 2 gånger.
Hur många gånger blev det totalt?
Ja, jag försökte räkna lite på det här. Jag tror det var 12. 2, 4, 6. Precis, 12 stycken.
Dubbletter då, så att säga.
Dubbletter. Mm. Så av de här 20... Oh, nu ekonomen där borta i hörnet. Alltså, vi hör 20 gånger. Och av dem så är det ju 1, 2, 3, 4, 5 artister som har tävlat 12
gånger.
Som står av 12 av gångerna.
8 artister kvar då som har tävlat 1 gång.
Så 13 artister på 20 år har han skickat.
Ja, just det. Titta.
Men... vi har ju då skickat, har vi, är det, Loreen är ju då, har ju tävlat 2 gånger för Sverige. Carola har tävlat
3 gånger.
Till och med. Är det någon mera artist som...
Charlotte Perrelli Nilsson.
Just det. Säkert också några där i början.
Ja. Siv Malmqvist, Lil Babs och de här. Lillbabs, ja. Jag själv fick åka förresten, för det var ju Siv som tog hennes plats.
Precis.
Ja, det var sån röra på 60-talet.
Vi har ju också varit med i många länge år. Ja. Många fler år.
Vi har varit med många fler år än vad Moldavien har. Mm. Absolut.
Men jag tänker, det är ju inte ett liksom superunikt fenomen att ha varit liksom då.
Att ha tävlat två gånger?
Tävlat två gånger i...
Nej, absolut inte. Men det är ju lite unikt att det är av så pass få tillfällen, så absolut. Pass många.
Verkligen.
Så är det. Mm. Så vi kan väl ta som en läxa till nästa vecka. Att lyssna på övriga moldaviska artister som varit med tidigare för att se vem vi hoppas ska komma nästa år.
Ja. Mycket bra.
Men nu så lyssnar vi på Natalia Barbu med In the Middle.
Liksom, det finns potential här, men det liksom är inte så bra.
Nej, men man märker ju här vad en tv-produktion gör och inte gör med ett bidrag.
Absolut.
Här är det ju typ två kameror och man ser hela scenen och det är en LED-skärm, men det är ju inga lampor och ljus. Alltså,
nej, men
jag tycker det är så svårt att se hur det här kommer upplevas.
Ja.
Låten har väl någonting...
Ja, någonting har det, men de sjöng inte så bra.
Nej,
men alltså... Och stråkarna var inte stämda. Och när de... Det är en cool grej när de tog upp
stråken från ryggen.
Jag trodde att det var liksom att det håret. Var deras håret. Tänk just om man liksom, håret hade släppts ut när de hade dragit upp stråken. Och alla har så här långt, blont hår. Och
du måste prata i micken.
Oj, förlåt. Jag håller på jag spelar fiol samtidigt.
Ja, det är svårt att prata i mick och spela fiol samtidigt. Jag förstår.
Men alltså, jag tycker ju att det här, som du säger Johannes, det har jättemycket potential. Och jag lutar så mycket mer i att det här också då är bra. Att här finns det ändå något hon vill. Och kanske liksom att de där mickarna är riktigt, riktigt, riktigt torra. De har liksom inte fått dricka vatten på länge. Det är ju något som kommer lösas när Eurovision och SVT håller på och så fixar det här. Och samma sak med kameran och med ljuset. Och för att man ser ju att, jag vet inte om det är hon själv eller hennes team i alla fall, har haft en jättetydlig vision om så här. Vi ska stå så här jättestilla och sen så har vi de här rörelserna när vi drar i hakan och byter till en mix som står bredvid. Alltså, när man har två kameror som är så långt ifrån så blir det ju inte det så tydligt. Men idéerna är tydliga.
Yeah.
Och det gillar jag. Mm. Sen skulle jag nog ha tyckt att den här låten borde ha varit på rumänska. För att det är... Engelskan är ju inte toppen.
Nej.
Och liksom... Sången är ju som snyggast i de delarna när, i refrängen. När det inte är ord.
Just det.
Och det tror jag hade då blivit snyggare. Om låten var på hemspråket.
Ja, men det är faktiskt sant. Ja, jag håller med. En del låtar gynnas ju faktiskt av att köra på hemspråk.
Verkligen.
Och in på engelska.
Verkligen. Ja, men det här ska ändå bli väldigt kul att se den första repen på och bara se det här. Alltså, som sagt, SVT är ju grymma och hoppas de, jag tänker att de även får den bästa hjälpen av att kunna göra det så att det går att jämföra med de andra. Liksom.
Exakt, och det tror jag absolut. Och Moldavien, ska vi komma ihåg, är ju ett land som då inte har så många kulturella eller språkliga grannar. Alltså så här, de är grannländer med Rumänien och Ukraina. De delar språk med Rumänien. De har, det är typ det fattigaste landet i Europa. Och ändå så tar de sig väldigt ofta till final. Och får ganska höga poäng. Och liksom så här, det finns någon relaterbarhet ofta i deras bidrag.
En fråga. Instrument som man har på scenen, är de...
Inte live.
De är inte live. Nej. För de här stråkarna
kan
var
de
uppenbarligen...
inte vara live?
Jag tror inte de får... Jag tror att inget...
Nej, okay.
De får ju låta, men det ljudet får inte gå ut.
Nej, okay.
Men så de här stråkarna som vi hörde nu, de var ju, tyckte jag, uppenbarligen
live. De var nog live, absolut live.
De var så himla ostämda och det svajade.
Jajamän.
Så det kommer, oavsett om de är stämda eller ostämda på scenen, så kommer det inte låta ostämda.
Exakt. Det är bara sång som är live i Eurovision.
Det är till deras fördel.
Det är till deras fördel, jag kände jag nu.
Verkligen.
Ja, men vad bra. Heja Rumänien.
Nej, Moldavien.
Moldavien.
Men Rumänien är inte med, så att vi kör båda två. Exakt. Men hörni, jag är så pepp på de två sista bidragen. Oj. Kan vi inte gå vidare?
Okej, då är det jag som får gå vidare. Och jag vill bara här med ta en tyst minut, tänkte jag säga. det var inte okay. Det. Jag vill bara, vad heter det? Acknowledge på svenska?
Uppmärksamma.
Jag vill verkligen uppmärksamma på att jag tror att jag fick presentera alla Benelux-länder i år.
Ooh.
För jag tror att jag presenterade Belgien och nyss var det Luxemburg och nu är det då Nederländerna.
Yes.
Den 11 december i år så gick det nederländska tv-bolaget ut med att de hade valt en artist. Och detta en av över 600 potentiella akter att skicka till Eurovision. Och det var artisten Just Klein. Och jag har inte riktigt hittat hur den här processen har gått till. Jag kan tänka mig att det har varit någon typ av valrörelse. För den 22 september redan så la Just Klein upp den här bilden på Instagram. Kan inte du, Johannes, beskriva vad som händer i den här bilden?
Vad som händer
i
bilden?
Eller vad som står och vad det är. Vad ser du?
Dels står det 12 points to Netherlands. Just Klein for Eurovision. Och sen så är det en svensk flagga och så är det hans ansikte där med solglasögon. Och så är det någon flaska där han gillar. Och så är det en... Han har tatueringar och grejer.
Ja. Och det här då lades ju då upp, som jag sa, 22 september. Ganska långt innan Nederländerna berättar vem det är som de ska skicka.
Ja, precis.
Verkligen.
Så därav att jag tror att det har varit lite valrörelse och så här. Ja, jag är med som en av de här potentiella. Jag vill verkligen åka. Bildtexten är Road to Malmö, svensk flagga, hashtag Eurovision 2024. Och jag följer inte så många nederländska artister. Jag har inte sett så mycket annat sånt valrörelseaktigt.
Nej.
Men jag tycker ändå det var väldigt spännande. Och efter det här då, att det blev klart att han skulle representera, så uttalade han sig och sa att ja, men det här har varit en livslång dröm att få åka till Eurovision. För att ända sedan han var liten och tittade på Eurovision med sina föräldrar och han liksom älskat det här spektaklet och allting. Och jag tror att det är också i den här låten kommer vi höra det, och de här minnena med hans föräldrar är nog extra starka, för att när han var 13 och 14 så gick båda hans föräldrar bort med ungefär ett års mellanrum.
Mm.
Och efter det har han liksom växt upp med sina syskon, så det kanske också finns någon ett starkt minne då med Eurovision och hans föräldrar
just
gick bort för tidigt. Och i den här låten så finns det en referens till den här upplevelsen eller erfarenheten, eller vad man vill säga. För han sjunger nämligen några rader till sin pappa och vad hans pappa alltid har sagt till honom, hur man ska leva och vad man ska göra. Och så sjunger han liksom det här till sin far. Och den här låten, den är på nederländska och lite tyska och lite franska och lite italienska. Och den refererar till en stor belgisk artist. Och det är typ Nederländernas 2024-version av Christer Sjögrens I Love Europe. Så nu kör vi Just Klein, Europapa.
Vad fint det
där. Jag börjar alltid gråta i slutet.
Ah,
den där
men, kul. Nej, men alltså det här är så bra.
Därför börjar ju gråta också, Frida.
Nej, jag tycker bara att det är så bra. Och jag...
Men tycker du att hela låten är bra?
Ja.
Okay.
För några veckor sedan så var jag barnvakt. Och då samlade jag barnen och sa, hörni, kom igen nu, vi kollar på alla Eurovision-bidrag.
Som man gör med sin...
Som man gör.
Ja.
Nej, men då kollade vi på sån här snabb genomgång och så fick alla barnen skriva upp några stycken som de tyckte verkade extra bra, och så kollade vi på dem. Och det här var fredag kväll, och sen på lördagen så skulle vi åka in till stan, och då i bilen dels så dök den här upp på TikTok tror jag ganska mycket. Och till slut bara, Frida, hur gör man för att lyssna på en hel låt? Jag bara gå in på YouTube och sök på Netherlands. Ja. De älskar den. Och då är det ju en 8-åring och en 11-åring.
Mm.
Och de lyssnar på den konstant. Liksom.
Ja.
Så att det här, och den har ju varit lite, alltså lite viral så att den har liksom,
absolut.
Så. Och jag tänker att den är ganska lätt att tycka om.
Den är lätt,
precis som I Love Europe.
Den är ganska lätt att hata också. Alltså,
ja, okej.
Okay. Men jag tänkte, alltså den, ja, alltså jag fattar att den är glad och glätt. Jag tänker att den är inte den här lite i facket seriöst ploj.
Absolut.
Som är liksom en särskild.
Ja, absolut.
Och den genren.
Eller
är
seriöst
ju,
med glimten i ögat.
Ja.
Fast kanske mer mot seriöst ploj den här.
Ja, men jag, och det är ju en vattendelargenre. Alltså.
Ja.
Jo, men så är det ju. Det är ju lite.
Gillar det. Jag tror att 40 plus inte gillar det i samma utsträckning.
Nej, men jag pratade med någon för ett tag sedan om typ Sean Banan. Tänk om vi hade skickat Sean Banan till, på ett sätt tänker jag att det här var superhärligt.
Ja.
Att skicka alltså, Sean Banan till Eurovision. För att jag tänker att det är, det här upplevs ju mycket mer seriöst än Sean Banan, tänker jag. Alltså, mycket mer välproducerat och så vidare. Mm. Men det är ju ändå lite där och nafsar liksom vid att det är med glimten i ögat.
Ja, men ja, med glimten i ögat. Och så här, det som är kanske skillnaden då är Sean Banan, det är en akt som är för barn. Väl? Eller?
Ja, det kanske det är.
Jag tänker att han tänker att sin målgrupp är barn. Ja. Men just Klein tänker ju inte att han, hans målgrupp är barn.
Nej.
Han kommer ingen inse det.
Alltså, men han får ju dem på köpet.
Han kommer få dem på köpet. Ja. Men jag tror inte att han kommer, han har hållit på länge. Alltså han har hållit på sedan han var typ 14. Han kommer inte bara, åh nej, nu gillar visst barn mig. Då kommer jag börja göra barnmusik.
Nej.
Och jag tänker på något sätt, jag tror visst att 40-åringar kommer gilla det här. Jag tänker att de var ändå unga på 90-talet. Den ironiska guldåldern.
Ja.
Det finns ju liksom någon seriös ironiserande i det här. Ja. Att sjunga en låt om Europa, det är också EU-valår. Kom ihåg att rösta 9 juni. Att det finns något i det samtidigt så här. Jag tycker nog videon känns som att den har ett mycket starkare typ politiskt budskap än vad låten i sig har. Eller jag läser in massa politik i.
Ja, men det gjorde inte jag.
Nej, men eller det hela liksom så här. Han sjunger ju att liksom så här, välkommen till Europa, här ska jag vara tills jag dör, fria rörligheten, men också så här, och att i slutet att han säger, och min pappa sa alltid att det ska inte finnas några gränser, samtidigt så ser man ett hus som i videon har varit typ Europa brinner.
Just det.
Jag tänker alltså
så långt tänkte inte jag.
Nej, men jag tänker jag nog att så här, och jag tror att numret på scen kommer bli väldigt glatt och festligt och kul. Men jag tror att man ska hålla lite utkik
det
för.
Kan finnas några
det kommer
här
nog finnas politiska referenser.
Någon typ av live-framträdande på den här, eller?
Det har vi inte. Men han spelar ju på stora festivaler och är liksom en live-akt också.
Jo, men just vad han gör, för det här videon är ju väldigt talande.
Exakt.
Alltså om väldigt illustrativ liksom, man kan säga. Så det blir kul att se vad han gör på scenen. För han är ju olika karaktärer och, alltså, det är ju samma sak där som vi sa med Irland i förra avsnittet, att det är svårt att vara två som artist, så är det svårt för, ja, du får göra en Jack Hårdek, vänta,
ja, just
från Kroatien som sjöng duett med sig själv och var,
ja,
han vände,
det.
Hur var det? Han vände på sig, var han vid,
ja, exakt, ja, det var så konstigt.
Nej, det var på skärmen och grejer.
Ja, precis.
Nej, men
men sen, jag tycker ju också, alltså, det är så, jag gillar ju den här låten jättemycket.
Ja.
Och det finns ju det här breaket som kommer. När det blir också hela den här cybergoth-punk eurodiscot.
Mm.
Jag vet inte om ni har sett den memen. Om man söker typ cybergoth dancing under bridge.
Nej, det är sällan jag söker på det.
Nej, men jag ska säga att det är en känd meme.
Okay.
Och det är exakt vad det här är. Och jag tänker att det också är lite europeisk musikhistoria. Den här typen av rave och det här, alltså den typen av musik. Jag tror att vi sa det på då det här Melfest Weekend pre-party när den här spelades.
Mm.
Och att jag efter låten sa bara, det är verkligen ingen här som någonsin har varit på ett rave. Det är ingen som kan dansa till den här musiken. Men jag tänker att den är ganska stor del av musikkulturen. Så det tycker jag är kul att den får vara med.
Spännande när det liksom finns så många lager i en låt.
Visst.
Ja, kul.
Verkligen. Ja, det här ser jag fram emot.
Ska vi gå vidare till nästa land?
Är det sista för avsnittet?
Jag tror att
det är det.
Oj, oj, oj. Det går så snabbt när man har kul.
Alltså det här avsnittet om man jämför med förra avsnittet.
Toppen avsnitt.
Oj, och jag som tyckte att förra var så bra.
Ja.
Det blir bara bättre och bättre, så lyssna på nästa avsnitt också, hörni.
Ja, titta.
Nu har vi kommit till Norge. Och i år så skickar ju...
Nej, jag bara insåg att det var Norge. Bara.
Ja. Mm. Norge skickar...
Det fyllde mig med ett hjärta.
Jakob och jag sitter och försöker gestikulera när Johannes pratar. Nej, bara... Ingen av oss lyssnar. Vad hemskt. Jag uppfattade Jakob som att han var, åh nej, är det Norge?
Åh nej, det var mer en så här befrielsesuck.
Ja, tack och lov. Fortsätt nu, Johannes.
Nu är det Norge. All right. Norge skickar i år gruppen Gåte. Och Gåte, det är ett rockband från Trøndelag i Norge. Och deras musikstil benämns ofta som progressiv folkrock eller en blandning av folkmusik och rock, metal och elektronika. Och det här bandet skulle jag säga har haft en liten av och på relation under åren. De har varit startade 1999 och var verksamma fram till 2005. Då tog bandet en paus. Och i slutet av 2005 så spelade de ett par avslutningskonserter. Men sen så återförenades gruppen för en konsert 2009. Och då bestämde man sig för att göra liksom en liten miniturné i Norge bestående av 5 konserter under 2010. Och på den 5:e konserten, den hölls på Oslos operahus. På taket av operahuset i Oslo.
Starkt.
Men fy vad coolt.
Och där så
uppgav... Livesändes den då? Eller stod folk runt omkring på kullarna?
Jag antar att den livesändes. Ja. Alltså jag vet inte.
Den här måste
men
man
det
ju
måste
googla
ju,
upp. Ja. Alltså. Fy vad coolt.
Det måste ju ha setts. Och då uppgav de att det här är vårt sista farväl liksom. No more Gåte.
Mm.
Fram till 2017. För då återförenades gruppen igen. Och nu så har de då gjort en efterlängtad entré i Melodi Grand Prix i Norge. Och kammade hem vinsten.
Mm.
En liten kuriosa är att basisten i det här bandet. Han har varit finalist i norska Masterchef. 2010.
Jaha.
Så att de kan få mat. På egen hand så att säga det här bandet. Det är bra. Det kan man behöva när man så är på
turné. Självförsörjande.
Ja, det var ju...
Exakt. Nej men hörni, jag tycker vi lyssnar på...
Ja.
Vi behöver inte köta om deras Melodi Grand Prix och skit. Coola.
Jo tack.
Jag gillar och hennes röst.
Nej men alltså den är så, hon är så
duktig. Hon är så cool. Och, de, alltså, och jag tycker det ändå märks också att det här bandet har hängt ihop länge liksom. Mm. Att de vet vad de gör. Alltså det är inga tveksamheter.
Nej.
Alltså, det är ju, ja det är coolt.
Ja men det här kommer bli ett nytt drinking game. Drick varje gång Fido Schlager nämner Mello Pre-Party. För de spelade ju då.
Yes.
Och det var ju otroligt att höra Eurovision-fans försöka kula.
Ja.
Och sjunga med i refrängen. Det var ju helt fruktansvärt faktiskt. Men ja, hon sjunger helt otroligt. Sen har jag hört den här bandet har ju inte varit helt Det har inte. Varför ska jag hålla på med dubbelnegationer?
Det förvirrar bara.
Det har varit lite kontroverser. Aha. Kring den här låten. Från då folkmusik-communityt i Norge. Okay. Detta har jag fått höra via svenska folkmusiker. Att det har liksom varit att communityt har varit lite okej, men ni ska använda den här gamla folksagan i texten, och så ska ni använda den här kulningen som jag tror också är baserad på någon känd kulning. Och så ska ni liksom kapitalisera på det. När folkmusik är liksom en musik som traditionellt liksom har förts från människa till människa, och det är något man har hållit på fäboden, och att den kritiken har liksom sipprat ut. Sen så tror jag nog att de flesta borde ju tycka, men vad kul att folkmusiken, den nordiska folkmusiken, får lite plats i det här sammanhanget. Och att sprida typ kulningen då som finns här och som inte andra länder har på det sättet, och att utbilda på ett sätt.
Ja,
tänker jag väger lite tyngre. Men nej, det är ju en toppen. Det är också mycket bra det, att den här lilla growlingen ligger i bakgrunden hela tiden. Så nice.
Verkligen.
Ja, det var något jag missat igen. Alltså.
Nej, men slutet.
Finns det ännu fler lager i den här?
Den är ganska lik Irlands bidrag på det sättet, att det finns lite sådana läskiga ljud.
Just det. Ja, den är bra. Ja. Och för mig, alltså första gången jag hör den, jag kollade ju ändå på Melodi Grand Prix när...
När det begav sig,
det är så länge sedan nu. Nej, men då vet jag inte. Första gången var jag såhär, jaha, vad var det här? Typ så. Men den har verkligen växt på mig. Jag tycker mer och mer om den.
Jag tror jag också gillar den, att det är, alltså, jag ser ett hantverk. Eller jag ser att de är duktiga musiker. Det är inte bara en backtrack.
Nej.
Låtlig, alltså sådär. Nej. Utan
Nej, verkligen. Jag skulle så gärna vilja se den här konserten, men jag försökte googla lite snabbt här, men jag har inte hittat den. Vi får fortsätta söka lite på det.
Man kanske var tvungen att vara där utanför operahuset.
Fy vad coolt.
Det var häftigt.
Vi
var ju då i, apropå operahuset, så var vi i Oslo då 2010, och sen var jag i Oslo för kanske 2 år sedan eller något. Och så nämnde jag till Frida, jag var i Oslo, och så, de har ju värsta operahuset. Det var ju inte där när vi var i Oslo. Hon bara, jo.
Va?
Va?
Jo.
Det fanns inte 2010 väl?
Nej.
Jo. Nej. Ja, men då hade jag ju rätt. Då,
för jag var ju också i Oslo här nu för ett år sedan. Och var så här, varför var vi inte här när vi var här 2010? Men
det fanns visst. När byggdes det då?
Nej, det är... Jag vill säga att det är senare påfund.
Ja, men jag,
2012. Alltså det är ju där i krokarna, men nu ska vi se.
Nu ska du googla så här. Operahuset.
Det är ju snöhetta som har ritat i alla fall.
Kan jag säga. Invigningen skedde 12 april 2008.
Och varför var ni inte där?
Varför var vi inte där? Världens grej.
Men jag har varit där nu i alla fall.
Kul att du då har vi fått uppleva det i alla fall.
Ja, båda det två. Har vi. Det är bra.
Så bra.
Men okej, vi har gått igenom ytterligare 6 bidrag i det här avsnittet.
Ja.
Vi har Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Nederländerna och Norge. Det här måste jag ändå säga är det starkaste avsnittet för rent personligen.
Okej. Det var halvstarkt.
Och jag tycker nog att min favorit är Nederländerna.
Europa, bap, Europa, bap. Den sitter, absolut.
Alltså det är såhär skvälla pitta bing bong. Den typen av melodi som släpper sig.
Exakt. Nej, men för mig är nog Norge, tror jag, som drar det längsta strået i dagens avsnitt.
Ja, och jag kan ju inte bestämma mig mellan de här två. Det tycker jag är jättesorgligt.
Vilka två?
Alltså mellan Nederländerna och Norge.
Ja.
Det är
de är ju...
Det är så svårt.
Men de är rätt olika också.
Ja, vet du vad det är då? Och nu tittar jag, jag har gjort en sån här Eurovision sorter där man får upp liksom två länder och så får man välja vilken man tycker bäst om det av de två.
Kul.
Och sen så får man en topplista då.
Det här måste jag göra.
Ja, men jag kan skicka länken. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. För att det är lite svårt när man har alla låtar. Bara, vilken är min topp? Vilken är nummer 4?
Vi kan ju länka den på stories också.
Ja, det kan vi göra. Och då så ligger ju Nederländerna och Gåte efter varandra i min topplista. På tredje och fjärde plats. Och enligt den här då, när jag gjorde sorten så var Nederländerna över. Så jag får väl säga att det är min favorit då.
Okej.
Okay.
Ja. Men vad fint hörni. Det här var så roligt. Nu närmar det sig och vi har 2 avsnitt kvar.
Ja.
Är det så?
Mm.
Oj, 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 vad kul. In på Instagram, alla ni lyssnare, berätta för oss vilka era favoriter var i det här avsnittet. Och berätta alla faktafel vi hade och sådär. Det gör ni ju redan, så att jag tänker att det vet
alltså,
ni.
Ni tar väl inte det här som en faktapodd?
Exakt.
Nej, det finns det andra poddar som... Ja, precis. Ja,
ett samtalsunderlag.
Ja, verkligen.
Ja, vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Puss och kram.
Hej.
Minns ni förra året när jag skulle säga hej då på massa olika språk?
Ja, just det var ju underbart. Riktigt engagerad. Ja.